Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Vi har kommit fram till det 56:e upplagan. Vi har avverkat Nordiska mästerskapen i simning och VM i kortbana. Och Jansson, du sitter där och doppar fötterna i snön. Känns det inte lite obehagligt tycker du?
Känns ganska så bra. Egentligen är jag i Mora för jag har hunnit med totalt 9 mil skidor den här säsongen.
Så, är det så?
Ja, och mellan Sälen och Mora är det 9 mil, ja. Så att egentligen är jag i Mora. Så är det.
Ja, men det är bra. Ja. Jag kan nog inte skryta med detsamma som du gör i det där läget. Men å andra sidan sett så ska vi inte snacka så mycket skidor. Det är ju andra som klarar av det mycket bättre än oss, eller hur?
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Ofta, ja. Men vi ska komma tillbaka till lite skidor på slutet, tyvärr. Men nu ska vi snacka simning. VM i simning har gått i kanadensiska Windsor den senaste veckan. Det var slut på det i natt. Klockan 2:30 någonting. Ja, då avslutades de här världsmästerskapen. Och du har tittat på det mesta, har jag förstått.
Jag har sett i stort sett alla finaler, missade tyvärr Simon Sjödins 100 medley och några till, men de flesta finaler har jag sett och några försökspass har jag också kunnat se.
Mm. Din känsla om övergripande om det här världsmästerskapet i simning kortbana?
Ett helt okej mästerskap, ganska skiftande nivå om man tittar på placering 8 från gren till gren. Det var några som till exempel 200 fjäril damer för att ta ett exempel där det var väldigt enkelt att till exempel uppnå 8:e position. Så skiftande kvalitet men många länder med, nästan 170 fick jag reda på här i natt till slut. 18 stycken av dem tog guld om jag förstod rätt eller om det var medaljer, nu blir jag lite osäker, men många länder med och så sett ett stort internationellt mästerskap.
De svenska framgångarna, de lyste med sin frånvaro kan man väl egentligen säga. Vi hade 4 finalplatser, 2 i lag och 2 individuellt. Om du svepande tycker någonting om de svenska insatserna, ska vi titta på dem i detalj om ett litet tag, men hur är din känsla av simmarnas, de svenska simmarnas insatser?
Jag hade nog lite större förhoppningar på inte på placeringsnivå, för det är ju omöjligt att sia när man inte vet nivån på dem man tävlar emot, men jag hade förhoppning på att man skulle slå fler personliga rekord. Jag hade också en förhoppning på att OS-simmarna som valde att vara med här skulle prestera lite bättre. Och där var det ju lite stor nivåskillnad. Jag tycker Simon och Erik klarade det väldigt bra. Man simmade bättre i lag än man gjorde individuellt. Summerar jag alltihop det här så... Ja, det är en lång resa kvar för svensk simning om man tittar på nivåerna bakom Sara Sjöström.
Det var alldeles för få personliga rekord. Nu har jag inte exakta procentsiffran, men det är ju helt tydligt att det slogs för lite personliga rekord. Det är ju det som egentligen är måttet på hur man lyckas med en trupp på ett VM, mer eller mindre. Det är i alla fall ett sätt att mäta det.
Ja, så är det ju. Sen kan man ju se vad de presterade på SM och jämföra med de tiderna och om det och utfallet, och det var ju inte heller speciellt bra. Å andra sidan, om man liksom tar och lyfter fram Falutjejen Sara, Fjärilsexpressen tycker jag vill kalla henne, hon var ju, gjorde ju det här fantastiskt bra och satte ju personligt rekord och gjorde flera stycken. Tar man Viktor som har haft en
Victor
stark
Johansson
på 1500 som har haft en stark utveckling, Så han har ju flyttat fram sina positioner, och att då simma på 400 ett par sekunder eller någon sekund över pers och 1505 över pers eller 4, alltså det är väl egentligen inget att säga om. Så att det är som du är inne på, man får, när man analyserar så är det många olika parametrar man måste titta på. Då är personrekord är ju en parameter.
Ja, det var en del som var riktigt dåliga får man säga också. En del simmar som inte alls lyckades. Vi behöver inte namnge för många av dem. Men visst, vår känsla var ju att det var väldigt mycket som var bra på SM i Stockholm i början på november. Lika mycket som var bra där, lika mycket var dåligt på VM. Är det någon form av slutsats man kan dra?
Ja, alltså, ja, dåligt, alltså jag skulle inte kalla det dåligt överlag, men det var ju några simmare där jag blev förvånad att de simmade så långsamt med tanke på att de inte ens är debutanter. Så att lite grann får jag en orolig vibb i min mage när man då tittar på hur vi analyserade Rio-resultaten och jämför då det med och går tillbaka till VM i Kazan, så känner jag ju att även om herrarna är på väg upp, vilket också visades på SM till exempel, så är det en oerhört lång väg kvar. Det måste vi ändå inse, så vi inte sätter för höga, vad ska vi säga, för hög tillit till att när vi kommer ut i långbana så kommer de här som simmar 400 fritt på 3:43 helt plötsligt att simma på 3:47. Alltså så enkelt är det ju inte. Eller 1:44 på 200 fritt, det kan för några som är duktiga att vända kanske vara uppemot 1:49. Så det är ju en bit kvar, och det syntes ju ganska väl på, om vi tar 4x2, där egentligen grabbarna simmade på nytt svenskt rekord. Jag vet ju att Ulrika, och det kommenterade jag, de hade en ambition att gå till final, ett mål. Och nu blir det ju väldigt tydligt här att man kan egentligen inte sätta sådana mål, för man styr inte över vad andra gör. Men däremot hade ju ett realistiskt tidsmål varit att simma under 7 minuter. Det tycker jag man kunde ha krävt, och det gjorde man inte. Man
Nej.
hade 7:02.
Ja. 1:45 och en halv i snitt på det laget. Men ändå som sagt var svenskt rekord. Det var ju ett 19 år gammalt svenskt rekord som slogs. Ett rekord som hade stått sig från VM i Göteborg anno 1997. Det var ändå en skön känsla när det rekordet rasade, tycker jag.
Men om man då tar en analysvarv till, så kan man säga att ytsimningen, om jag får använda ett sådant ord, var långsammare än 97. Men man tar rekordet för man vänder bättre.
Ja, det är ju
Det är
en
också
analys.
en fundering.
Ja, så är det.
Ja.
Jag fick en fråga från Windsor om vem som simmade i det där laget. Och det är lite intressant att nu ingen skugga över den som frågar detta, men det är ju ganska risigt att inte det finns att ta reda på direkt vem som simmade i laget som håller svenska rekord på 4x2. Det kan man alltså inte läsa ut på simförbundets hemsida. Men som tur var så har jag ett gäng foto här i pappersformat som jag kunde illustrera det här med också. Och då var det enkelt för mig att ta fram det. Dessutom kan man ju faktiskt slå det på nätet på vissa Wikipedia-sidor kan man se namnen. Men det gäller att hitta dem också. Men som sagt var, Anders Lyrbring, Anders Holmertz, Fredrik Letzler och Lasse Frölander, de blev av med rekordet som lydde på 7:05 och 61. Ja, så
Ja,
är det.
så är det.
Så slogs det några rekord till. Ja, det var ju det 4x2-rekordet. Nu ska jag försöka och snabbt hitta fram till alla de svenska rekord som slogs under VM i Kanada här nu. Det var 4x2 herrar, det var 4x50 medley mixed och 4x100 medley herrar och så var det 50 bröstsim för herrar. Om vi tittar på det här medleyrekordet på 4x100 medley så var det ju herrar Sjödin, Persson, Björk och Karlsson som slog det 3:28. Det var ju ändå helt okej, tycker jag.
Det var en väldigt bra lagkapp och just som jag nämnde inledningsvis, jag tycker ju man i stort sett i alla lagkapper gjorde dem väldigt bra. Men och ändå då så kanske Skagius hade kunnat simmat lite fortare än Erik. Med tanke på att hans form steg upp i slutet av tävlingarna kan man väl säga.
Precis, och bland annat ja, så slog svenskt rekord på 50 bröstsim.
Ja, och det gjorde han, alltså det var ju väldigt bra. Och han har ju en klockren analys själv där, Skagius, att han har ju inte de här fasta situationerna riktigt i som får så stor påverkan på när han är tvungen att vända. Så jag tror ju hade det här varit i långbana då hade med tusan kanske han ändå varit och nosat på en riktigt på en final.
Det syns ju väldigt tydligt på hans 50 brösim hur dålig han är på de här startögonblicket, undervattensimningen och uppgångarna ur vattnet. Han är dålig där, det är inget snack om saker.
Ja, och det är många som inte håller måttet. Jag noterade ju, fick ju en sån där liten känsla när jag satt på SM och såg Hanna Rosvalls fina undervattensimning där hon utklassade just det försökshitet hon simmade i och utklassade de andra. Men när vi nu såg henne i det här internationella sammanhanget så ser man ju att även hon har en bit kvar till yppersta världseliten. Så att vi har en jättehemläxa på det här med startmomentet, vändningsmomentet.
En simmare som också kommenterade sina insatser runt detta var ju Kristoffer Karlsson som själv betecknade sig som rena ungdomsknattesimman när det gäller start och igångsättningar och skämdes över hur dålig han var. Och det finns ju anledning att ta tag i det här kan man ju tycka. Det finns ju folk som står på kanten som mycket väl kan tänkas jobba med det här kan jag tycka då.
Alltså om vi nu säger att det på kortbana motsvarar halva arbetstiden, de fasta momenten i förhållande till ytsimningen.
Du menar alltså start, undervattensimningar och uppgångar, det utgör ja, halva och distansen
på. Ja, precis, halva och i princip målgången också. Och så säger vi att när vi kommer ut i 50 så är det 30%. Det är klart, då skulle man ju kanske tycka att minst 15-20% av träningstiden skulle läggas på de här momenten. Det kanske betalar sig bra det. För man kan ju göra mycket spännande övningar som ju då innehåller sprintmoment till exempel. Man kan ju också jobba med aeroba träningsmoment men med fokus på vändningar. Så att man måste kanske skärpa till det i generell mening.
Är det så att tränarna som styr mycket av detta inte tycker att det är riktig simträning att hålla på med de här grejerna eller?
Ja, det kanske inte är inte bara en del tränare som tycker så. Jag tror en del aktiva också tycker så. Va? Det sitter ju i väggarna kanske att det här med att man ska bli trött och man ska köra serier och så. Så visst, sen är det ju, det finns ju ställen där det verkligen har satts i system att göra de fasta situationerna ordentligt. Men generellt sett så tror jag att för många tränare och simmare inte tycker det är riktig träning. Ja, det är kanske en riktig beskrivning.
När du lyssnade på intervjuerna under VM här, dels i TV12 och kanske också klipp som vi hade på nätet, så reagerade du på att det visar sig en hel del okunnighet om taktik och utveckling från simmarnas sida. Vad menar du med det?
Ja, alltså nu är kanske det som så i de här intervjusituationerna att de försöker att ge väldigt enkla svar på ibland lite svårare frågor. Så att, men om man skulle bara ta svaren som en intäkt för kunskapsnivån, då får jag ju en känsla av att man inte fullt ut även på landslagsnivå är utbildad i vad, alltså, vad är taktisk disposition? Hur gör man det ur ett både fysiologiskt och mentalt upplägg? Eller så enkla saker som draglängd, frekvens i förhållande till effektivitet. Fortfarande får man en känsla av att man gör den här förenklingsvärlden att bara jag öppnar hårdare eller rör på armarna fortare så kommer det att gå fortare. Eller det gick inte nu men det går säkert nästa gång, utan att koppla ihop det med att det spelar ingen roll hur många gånger du försöker på tävling, det är arbetet i vardagen som avgör om du kommer att utvecklas. Och där spelar ju vi i vår podd här och även när vi kommenterar i Eurosport, det är ju väldigt viktigt att vi då försöker att ha en objektiv syn på såna här saker.
Det snackades ju väldigt mycket som en förklaring på de svenska resultaten att det var en dålig koordination mellan SM och VM i det här sammanhanget, att SM låg fel. Vi har ju varit inne på det tidigare också, att vi tycker att det ligger för tidigt. Men man kan väl konstatera ändå, utan att vara raketforskare i sammanhanget, att kunna köra en vettig träning med ett SM typ den 8:e, 9:e eller 5:e, 6:e någonting november och sen 4 veckor senare köra ett VM. Det är svårt att få det att gå ihop och få två väldigt bra toppningar med den tidsperioden. Eller har de som spekulerar runt detta fel?
Nej, men det jag kan hålla med om att det är lite trickigt, och det är ju enklare då att simma SM bara 10 dagar före till exempel och använda, alltså bara följa upp den toppning man har gjort. Det är ju betydligt enklare. Det skulle ha blivit bättre resultat om SM hade legat drygt 14 dagar senare. Det är ingen tvekan om det. För då hade också nämligen nästa parameter inträffat. Då hade fått lite längre tid på hösten. Och jag är bekymrad att vi gör ett sånt här strategiskt fel nu med att permanenta så tidigt, att det kommer att påverka vår simutveckling på samma sätt som det strategiska fel vi gjorde enligt mitt sätt att se det för 20 år sedan när man permanentade SM så tidigt. Jag tror en delförklaring till att vi har haft svårt under stor del av 2000-talet att lyckas på långbanemästerskap i ett bredare perspektiv. Det kan vi ju enkelt leda i bevis genom att titta på hur medalj och finalutfallet ser ut på långbana i förhållande till kortbanemästerskapen. Jag tror det var ett stort strategiskt fel, och det lever vi med nu, och nu känns det som att vi gör ett nytt strategiskt fel. Jag är lite bekymrad över det.
Ja. Vad skulle medicinen vara mot detta då? Vi har snackat om det tidigare i simpodden Hultén och Jansson, men låt oss upprepa detta.
Alltså, vi lever ju i ett mörkt land, och det gäller ju då att ta vara på träning i solljus så mycket som möjligt, och det innebär ju till att börja med att en parameter är att få ett mycket större nyttjande av sommaren. Och sen gäller det ju att få tillräckligt långa intervaller mellan de här highlighten som SM är. Och så kanske inte man måste ta ut trupper alltid på ett SM. Ett SM är ju så mycket mer än att ta ut en trupp, så det ska ju inte läggas ett SM för att det är bra för en uttagning till ett mästerskap. Det finns ju liksom 500 andra simmare som vi vill ska utvecklas också.
Om du tänker dig nu att vi skulle behålla långbane-SM där vi har det vill säga månadsskiftet juni-juli. Var ska vi då lägga ett kortbane-SM?
Veckan efter VM och EM i kortbana. Mm.
Det vill säga veckan innan jul.
Ja, precis.
Det vill säga vi skulle ha SM dagarna som kommer nu framöver.
Ja, det är ju en stor internationell tävling nere i Holland till exempel, en vecka som en del ska åka till, så det går ju, alltså, som gör det ju för att det är ett bra tillfälle. Det finns även en del länder runt om i världen som passar på att simma fort i december. Då skulle man ju kunna göra något ordentligt åt hösten.
Mm. Få en längre träningsperiod.
Precis.
Hela augusti, september, oktober, november, sen kan man toppa i december. Så får man fyra månaders bas, man får en slutträning i december. Vissa får lite kortare, en vecka kortare där när de kör mästerskapet, och sen så kör vi det svenska mästerskapet som nästan julavslutning.
Ja, och det nästa fördelsfaktor är faktiskt att när vi då går ner i träningsmängd som vi gör i en toppningsskede, så gör vi det under den mörkaste tiden på året, och då blir vi också mindre mottagliga för sjukdomar och så vidare. Va? Så att det finns många parametrar här som vi inte har skruvat på. Det har varit lite styrt av att ta ut trupper.
För truppen kan ju tas ut under en period. Det kan ju vara en kvalperiod, det kan vara under hela året, det kan vara ute som det kan vara vad som helst egentligen. Bara att man vet hur den ska tas ut, så det är inte hur godtyckligt som helst.
Nej, men det är ju inget svårt alls egentligen. Nej, det får inte styra vårt koncept, för då dödar man, alltså då maximerar man inte alla andra, de där som verkligen skulle kunna utmana. Och hur duktiga våra talangprogram än är, så är ju det ändå en droppe i havet mot drivet som blir om vi får hela Sim-Sverige att gå till på ett rätt sätt till mästerskap.
Du, nu har vi navelskådat här, svensk navelskådning i 20 minuter. Det fanns andra som var med på VM också, har jag hört talas om. Danmark, Finland och Norge skötte sig ganska bra.
Ja, det tycker jag. Ett extra plus till Finland kan jag tycka. Mm. Eller tycker jag. Och Danmark, som då i frånvaro utav till exempel Ricky Møller Pedersen, gjorde det väldigt bra. Jag är grymt imponerad utav herrarnas 4x2 simning där de gjorde två stycken lopp på 6:54, och där de faktiskt när det var 50 meter kvar av finalen var uppe och nosade på medaljerna. Deras Anders Lee gick ju på under 1:42 på den sista sträckan. Så Norden var bra.
Mm. I den lagkappen var ju alltså danskarna 8 sekunder, vi säger 2 sekunder per man bättre än svenska laget.
Ja. Mm. Och då tog man ändå inte medalj.
Nej.
Ska vi veta. Och sen var jag lite imponerad över Ibsen Danmark när han simmade 1500. Jag känner ju till hans historia och allt, och vet att han simmar så här skolboksmässigt som både han och Henrik Christensen gjorde.
Norman.
Ja, precis. Och de blev 4 och 5 i det här loppet på i och för sig inte personligt rekord. Ibsen satte det i försöken med 14:31 tror jag, och så var han någon sekund långsammare nu. Men det är lite kul att se när man gör precis utifrån sina egna förutsättningar. Så Norden var bra.
Och hemmanationen Kanada var också bra. Vann lagkapper på damsidan bland annat. Det var ju fantastiskt.
Ja, och så tog de ju en medalj som de inte fick medalj för de hade lämnat in fel laguppställning första dagen.
Uh-huh.
Och det... Uh-huh. Det jag tänkte, hur kändes det för alla inblandade? Hemma VM, man är på medaljplats och så blir man diskad för fel laguppställning. Mm.
Men de lyckas få undan det orosmoment. Tänk om de inte hade tagit medaljer sen, vilket jäkla liv det skulle varit för det. Men nu gick det ju bra. Katinka Hosho, 7 guld, 2 silver. Chad LeClos, bäst på härsidan. De två utnämndes till bästa dam respektive bästa herre. Och denna Katinka Hosho, vi har ju snackat om henne hur många gånger som helst. Det är ju nästan ofattbart hur bra hon är. Och den sjätte dagen simmar hon alltså nationsrekord på 100 fjäril 55,1, och vinner den grenen och inte långt över Sara Sjöströms världsrekord. Vad säga om denna Iron Lady?
Ja, Iron Lady är en bra sammanfattning, och det var spännande att höra henne vid några av intervjuerna där hon var tydlig med att det här är ett led i förberedelserna till Tokyo. Den första riktigt stora formtopp, den ska hon ha på hemma VM i Budapest nästa år, då hon hoppas göra den mest fantastiska tävling hon någonsin har gjort. bäva månde konkurrenterna.
Något lopp gick väl inte så där riktigt väl. 800, där tappade hon sugen efter 150 meter. Där märkte hon att hon inte riktigt hängde med. Och då är det lika bra slav naturligtvis. Men 7 guld och 2 silver, det är ju omänskligt.
Ja, nej, men det är ju lite Phelps över henne. Sen jämt en kommentar till Chad Leclos, som då också satte världsrekord och var därför han blev utsedd till bäst. Men Park från Korea.
Park.
Taiwan Park. Han imponerar också på mig storligen på sättet att simma och så vidare. Så han får vi nog räkna med kommer att utmana framöver också om de finaste medaljerna även i långbana.
Och USA dominerade trots att man kom lite med ett B-lag kan man säga.
Ja, det gjorde de ju verkligen. De både vann ju medaljligan och märktes verkligen i finaler och semifinaler. Oh ja.
Jaha. Vad ska vi mer säga?
Jag skulle ju bara vilja säga att Japan förstärkte ytterligare bilden som vi nu har sett under några år. Simmade ju imponerande bra och sen några år tillbaka så behärskar de ju också frisimsdistanserna på fint sätt. Ryssland ser ut att gå en ljus framtid till, en ljusare framtid till mötes. Sen är ju Italien på G igen. Så ja, det var spännande tycker jag.
Ja. Jaha. Har vi mer att säga om VM? Ja, vi kan väl snacka lite om det här mediala intresset eller ointresset snarare som har varit för VM. Går man in och tittar på de här tittarsiffrorna som nu presenteras på nätet efter VM så kan man konstatera att där VM sändes i svensk TV, det var ju TV4 eller rättare sagt TV12 där man placerade detta tillsammans med C-more på nätet. Och där har jag inte siffrorna från C-more, men själva tv-sändningarna var ju maximal tittarsiffra 20 000 på försöken och de allra flesta nätterna var det 0 eller 1 eller 2 000 tittare. Det är inte speciellt bra. Och man vet då också att den kanal som vi är connectade till, Eurosport, valde att inte sända. Det styr sig från Frankrike och Frankrike var ju inget lysande land här och det fick hela Europa lida för. Dessutom att till exempel svenska fotografer inte fanns på plats på VM och så vidare och så vidare. Det visar ett ganska lågt intresse för det mästerskap som eventuellt kan tänkas vara det minst intressanta under den hela olympiska cykeln, det vill säga det första kortbanemästerskapet efter OS. Men det här är inte bra ändå. Eurosport har sänt det här alltid. Nu valde man att avstå från en ordentlig täckning. Man sände utifrån de avtal man har, det vill säga minsta möjliga sändningstid. Men det mediala ointresset, det är ingenting som vi gläds åt direkt.
Nej, och det blir ju också ett problem när inte tv-sändningarna får draghjälp av de vanliga, alltså papperstidningarna. Och när sen den, vad heter den, skattefinansierade SVT väljer att överhuvudtaget nästan inte nämna någonting, så blir det ju ingen draghjälp heller till att det är något intressant. Jag menar, tog ett sånt, det var ju Simon Sjödin går till final, så dröjer det ju 6-7 timmar innan det uppdateras på text-tv. Alltså ett totalt ointresse för ett internationellt stormästerskap. Ja, alltså det SVT:s sätt att, vad ska vi säga, vara personstyrt där de visar för idrott och bara jaga tv-siffror, eller vad säger jag, tittarsiffror. Det är så deprimerande. Jag blir så irriterad så det är synd.
Man har ju sin välsedda produkt Vinterstudion som vi hellre vill döpa om till Sportstudion eller något sånt här. Men frågan är om inte det behövs öppnas en dörr till den där Vinterstudion snart och släppas in lite mer influenser utifrån. Det är för mycket Vinterstudiosnack och sändningar. Och det är 25 timmar sport under lördag och söndag här. Och ingenting om VM i simning, inget om handbolls-EM som gick i TV4-kanalerna. Innebandy-VM, det var bara en marginell puts. Det är ju ändå en av de tre största idrottarna i Sverige. Och på Sportnytt på kvällen så kom det långt, långt in i programmet. Bara ett kort reportage. Och sen, ja, man promotar bara sina egna sändningar helt enkelt. Och det luktar inte public service om det här.
Nej, men det är inte det. Alltså, skulle de utsättas för en granskning på samma sätt Uppdrag granskning gör mot myndigheter eller politiker eller så vidare, så skulle de få bli så diskvalificerade så det är inte sant.
Vi kanske ska tipsa Janne Josefsson om detta.
Jag vet inte om han gör internjobb. Men det jag tycker är att vår förbundsledning och vår, nu vet jag inte om det heter vd, den som sitter,
men förbundschef, vår tror jag det heter.
Förbundschef heter det, ja. Jag tycker det är akut att kontakta ett 20-tal av de andra tyngre förbundena och verkligen få stopp på det här eländet som är med SVTs skattepengar där man sponsrar några pyttidrotter. Alltså det är 25 nationer som är med om man åker skidor på längden och tvären varenda helg. Alltså, nej, det är så journalistiskt dåligt så jag hade klarat det bättre.
Mm. Och då på värmländska naturligtvis.
Precis.
Ja.
Jag tror jag ska öppna en egen kanal.
Du Jansson, nu för stunden här sopar vi SVT under mattan, va?
Ja.
Vi tar fram hela det konceptet lite senare. Men vi kan väl snacka lite nordiska mästerskapen också som avslutning. Det gick ut nordiskt mästerskap fredag, lördag, söndag. Juniorklass, seniorklass. Och i princip är det så att det finns en åldersklass för juniorerna och sedan så de som är äldre och som inte har kvalat in till VM, de får simma på nordiska. Och enligt mitt sätt att säga det hela så är det en alldeles utmärkt tävling. En bra träning inför större begivenheter, men också en inte helt ointressant mästerskap. Jag menar, att bli nordisk mästare, det är inte illa det. Så att då kan man väl tänka sig att den har hittat sin plats i tillvaron.
Absolut, det borde vara hur naturligt som helst för dem som har ambitioner att vara med på landslagsnivå att ta en sån här tävling som en stor utmaning. Så att tävlingen, att den finns, sen om den ska ligga vid den här tidpunkten, det vet jag inte. Sen var min okunnighet att jag reagerade över namnet Nordiska mästerskapen, och sen är det ju de baltiska länderna med. Men så fick jag ju lära mig att de baltiska länderna är med i Nordiska simförbundet numer. Är det så? Eller har jag förstått fel?
Nej, det så ska det vara.
Ja, kunde man väl, det kunde väl heta Östersjö mästerskapen. Då är det ju något större. Ja, då är det en ganska stor reaktion.
Egentligen så tror jag själva koncept, eller i namnet Östersjömästerskapen är lite taget av någon organisation i Karlshamn som kör Östersjömästerskap i, inte i simning men i andra idrotter. Jag vet inte.
Ja, men då är det ju etablerat då kanske. Ja. Men alltså det är bra att tävlingen finns. Sen blir jag ju ledsen när jag ser att i seniorklassen är det sådana som är födda 97, 98, 99. Alltså på ett vis kan jag tycka att en sån här tävling skulle man ju, om man nu vill få simningen att bli mer än en barnidrott, då skulle man ju kunna säga det att seniorklassen, då ska man vara fyllda 20 år. Eller i alla fall minst ha passerat 18.
Ja, det kan vi väl.
Det får du fundera på, Bosse.
Ja, vi får se vad vi kan göra. Nej, men det är bra. Som sagt var, det var en hel del hyfsade resultat där, och jag tror att det här har varit väldigt nyttigt och intressant för simmarna också. Ja, det var väldigt mycket simning på en gång, du Jansson. Ja. Har vi mer att säga?
Ja, det har vi väl säkert, men det var väl sedan länge de flesta har tröttnat och hört våra vackra stämmor. Så vi kanske ska stanna till där. Men jag hoppas ju att vi hinner göra en sorts julpodd.
Ja, det ska vi kunna hinna med.
Ja, kan vi inte göra lite önskelister inför framtiden?
Ja, det tycker jag. Det ska vi ha med nästa gång. Så att till dig som tittar någonstans i en dator nära dig eller en telefon eller någonting annat som kan utbringa våra läten, så kommer vi snart tillbaka igen, det ska ni veta. Vi är där alltid för er. Simpodden Hultén och Jansson ber att få rekommendera sig nu. Tackar så hemskt mycket för att ni orkade lyssna de här 35 minuterna och så hörs vi snart igen.
Tack och hej.
Hej.